Vi ska läsa dagens evangelium från Matteus boken 25 kapitlet. Det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han 5 talenter, den andra 2 och den tredje 1, åt var och en efter hans förmåga. Sen reste han därifrån. Den som hade fått 5 talenter gav sig genast iväg och gjorde affärer med dem, så att han tjänade 5 talenter till. Och den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som hade fått 1 talent gick och grävde en grop och gömde där sin herres pengar. Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom och lämnade fram 5 talenter till och sade: Herre, du gav mig 5 talenter. Här är 5 till som jag har tjänat. Hans herre sa: Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in i glädjen hos din herre. Och den som hade fått 2 talenter kom också fram och sa: Herre, du gav mig 2 talenter. Här är 2 till som jag har tjänat. Och hans herre sa: Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har trogen i det lilla, och jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått 1 enda talent steg också fram. Herre, sa han, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: Du är en slö och dålig tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken, så att jag hade kunnat få igen dem med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge det åt den mannen med de 10 talenterna. Var och en som har, han ska få, och det är i överflöd. Men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret där ute. Där skall man gråta och skära tänder. Så lyder det heliga evangeliet. Först ska vi lägga märke till att det här ägde rum tisdagen i påskveckan. Det är 3 dagar fram till långfredag. Det sätter lite av prägeln över det hela. Och för det andra så är det med största ödmjukhet jag läser den här texten. Som ni förstår. Och för att komma till rätta med texten så behöver vi en ordentlig grund att stå på med våra liv, med allt vad vi är och har. Och vad är det för en grund? Jo, jag kommer att tänka på ett ord Paulus skriver: Kristi kärlek har fångat oss. I 1917 års bibelöversättning säger Kristi kärlek har tvingat oss till och med. Nu i vår bibel så står det: Kristi kärlek lämnar mig inget val. men också kan vi översätta Kristi kärlek bestämmer vårt handlande. Är själva grunden för fortsättningen. Och så behöver det vara. Hade det varit så för den här sista tjänaren, då hade vi inte haft hans problem över oss idag. I Filipperbrevet 3:12 skriver Paulus: Kristus har fått mig i sitt grepp. Han sitter i fängelse. Han är en ofri man. Men skriver han i sitt brev, i Filipperbrevet: jag vill att ni ska veta att jag är en fånge för Kristi skull. Jag vill ni ska veta att detta har fört evangeliet framåt. Att sitta med i bojor i ett fängelse och kunna säga så här. Men han hade använt sina talenter, förstår du, på ett gudomligt sätt tidigare. Så att även om han själv satt bunden, så var på evangeliet på full vandring ut i världen. Det är livsviktigt att Gud får tag i oss. Att han får rå om oss. Att han får ta in oss i sin värme. För då trillar många av de andra problemen och bekymren. Om det är på det sättet. Och ska vi redan försöka avslöja den där sista mannen, så är det ju just detta som man säger: jag har uppfattat min herre som en sträng, som en hård man. Det hade aldrig funnits någon gemenskap mellan dem. Som den förlorade sonen, när han kommer hem och den hemmavarande sonen säger: så jag har tjänat dig så många år och du har aldrig ens gett en killing åt mig att få festa tillsammans med mina vänner med. Hur kan man leva på det sättet? I Matteusevangeliet, där vår text är hämtad, jag kom att tänka på det när jag hörde episteltexten som började: nu är slutet på allting nära. I Matteus evangeliet används ordet kärlek bara en gång. Och det är i förra kapitlet. Och där står det så illa: kärleken hos de flesta ska kallna. Så kan det vara. Men det hindrar inte, förstår du, att hela Matteus evangeliet är ju fullt av detta att Gud är närvarande. Att Gud fyller tiden. Jag läser ur 9:e kapitlet. När Jesus såg människorna fylldes han av medlidande med dem. De var illa medfarna och hjälplösa. De var som får utan herde. Och så har lärjungarna vandrat nu tillsammans med Jesus i 3 år ungefär. Och sett hans verksamhet. Hur han har gjort ett oerhört djupt ingripande i denna världens elände på alla fronter, i allt lidande där Jesus gick vägen fram. Och på något sätt så tror de att i ett märkligt crescendo så kommer nu slutet här, det närmar sig. Vilket slut? Jo, för 3 dagar sedan, eller 2 dagar sedan bara, på självaste palmsöndagen, så hade man sjungit sitt Hosianna, välsignad vare han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Han har ju allt redan, Jesus. Signalen för denna nya värld som lärjungarna har tänkt in i sitt huvud, det var uppbrottet till Jerusalem. Nu går vi upp till Jerusalem. Men sen stängde de av. När Jesus säger att människosonen ska bli överlämnad i syndares händer och så vidare, så ville man bara inte höra på det. Flera gånger hade Jesus försökt att säga det rakt ut, att så här är läget. Mitt liv har en ände här, för att sedan fortsätta. En djup sorg måste väl ha Jesus har burit inför denna verklighet. Att inte lärjungarna för sina liv kunde tänka sig att vara med längre. Den gamla världen, den skulle besegra Jesus fullt ut, göra sig av med honom, bort med honom. Hur skulle Jesus kunna förbereda lärjungarna på detta? Jo, han gör på det här sättet. Petrus, lärjungarna, hade väl tänkt lite grann. Men han hade ändå sagt tidigare att jag vill följa dig vart helst du går. Det var ju fint sagt. Men Jesus, han tvingas säga: tuppen ska inte gala innan du tre gånger har förnekat mig, Petrus. Så man orkade inte fullfölja sina bästa tankar. Vad gör Jesus i det läget? Jo, han gör något helt annorlunda. Han sätter sina lärjungar i arbete. Gör era talenter räntebärande, säger han. Varför säger han så? Jo, därför att när jag arbetar för någon, så är jag ju medansvarig i hans arbete, i hans verk. Jag är ju anställd. Jag har ju honom framför mig alltid. Men jag, lilla människa, och nu kan vi våga vara personliga. Jag, lilla människa, vad kan jag uträtta? Gammal. Tekniska utvecklingen har sprungit ifrån mig. Vad har jag kvar att ge? Vet du vad? Den talent, den talang som vi också kan säga, det är först och främst vårt barnaskap hos Gud. Det är där det börjar. Det är där grunden måste ligga förankrad. Vilken kärlek har inte Fadern bevisat oss därmed att vi får kallas Guds barn. Det är vi. Det är vi. Och i Hebreerbrevet 2:11 står det: han som helgar, nämligen Jesus, och de som blir helgade, har alla en och samma fader. Därför blygs inte Jesus för att kalla oss bröder. Men när det är barnaskap, vilken triumf i de orden. Och då ställde jag mig frågan, vad matar jag min själ med? Vi kommer ju inte ifrån det som Veronica sjunger om i sången här, om bekymmer och det som hör livet till. Det följer med oss. Men mycket kan vi göra något åt. Är det så att jag somnar framför tvn innan jag går och lägger mig och sen bara stupar i sängen? Ja, då är ju frågan, har jag skött mitt barnaskap på rätt sätt? Har jag frimodighet inför Gud när jag vaknar nästa dag? Är det roligt att ta fram Bibeln och läsa? Sådana där frågor, de måste vi bearbeta. Därför att de hör till själva livet. De hör till själva barnaskapet. Ett annat bekymmer som hör oss till, vi som har fått talenter, det har med vår nästa att göra. Hade jag fortsatt att läsa här lite grann in i nästa, så hade jag hamnat där i det allvarliga sammanhanget när Jesus talar om, jag var hungrig och ni gav mig inte att äta, eller gav mig att äta. Jag var törstig, jag var husvill, jag var sjuk, jag var naken, jag var i fängelse. Kom vi till vederbörande eller bara drog vi iväg? Nu vet jag väl, till och med Jesus hade problem med att få människor att tro på sig. Paulus, han säger så här i andra Korinthierbrevet 4:14. Denna tidsålders Gud har så förblindat människan att man ser inte det sken som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbilds härlighet. Denna tidsålders Gud har så förblindat människan idag så hon ser inte skenet som utgår från evangeliet om Kristi, Guds egen avbilds härlighet. Det är inte lätt. Det är inte lätt att ta upp ett klart kristet budskap idag. Som det kanske var förr, när man kunde samtala om sin andliga status. Nu tiger vi som möss. Ingen vill lyssna. Det fanns ett råd där i episteltexten som vi kan ta fasta på. Visa kärlek och be. Och de orden, de får vi också bära med oss. Visa kärlek. Visa kärlek mot medmänniskorna och be för dem. Så får vi hoppas på och tro att Gud med sina möjligheter går in och gör resten. Gud, han har inte sagt till oss att vi ska gå ut och göra under. Men B, det kan vi göra. Och det ska vi göra med frimodighet. Ska vi sjunga en liten vers här för att orka med fortsättningen. Vi ska sjunga det lilla ljus jag har. Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart. Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart. Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart. Lysa klart, 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 lysa klart. Den andra delen av predikan kommer nu. Det är dags för redovisning. Alla tre hade fått efter sin förmåga, står det. Efter sin förmåga. Gud lastar aldrig någonsin på någon som vi inte mäktar med, förstår du. Han känner oss både innan och utan. I grundtexten står det efter den egna kraften. Efter den egna kraften. De två första som hade lyckats med de fem talenterna och två talenterna, det är inte så mycket att säga om dem egentligen. Om båda två så stod det i texten att eftersom du skötte dig inför detta ringa, eftersom du skötte dig inför det som var så lite, så ska du gå in i min härlighet. Och då tänker jag så här, men då stackaren den som bara hade fått ett pund. Om han så fick fem pund, då hade fått så lite. Hur mycket hade då... Hur mycket hade då han fått? Ja, det kan inte vara mycket det. Epi och liga, står det. Poängen, förstår du, det är just detta. Att de hade varit trogna. De hade varit trogna. Troheten var ett med deras liv. Fullständigt. Helt enkelt. Den Gud som vi tror på, han kommer aldrig att svika oss. Inte på något sätt. Inte så här, hur stor lön kommer jag få? Det var inte tal om det. Utan de märkte ju det att allt eftersom som den gick sin väg fram i tjänsten, så var Gud med och välsignade stegen för dem undan för undan. Som vi sjöng i sången här, verka tills natten kommer, dröj i Guds verk och bed, vet där du går i kallet, Herren din Gud går med. Den tredje tjänaren ska vi ägna lite mer tid åt. Jag tror det är där nerven dallrar, så att säga. Han som misslyckades med sitt liv. Det är lätt att tycka synd om honom. Han iakttar. Han hade kommit fram till att Gud kan inte vara en kärleksfull Gud så som det ser ut i världen idag. Varför sätter inte Gud stopp för ondskan och krigen och eländet, hatet? Och när vi tänker närmare kyrkan, våra egna förhållanden. När vi läser och hör om det, så förekommer det ju oegentligheter på flera områden. Ekonomiska området, sexuella området, maktfullkomlighet. Sånt hör vi. Det borde ha gått så långt så att han hade kastat pundet ifrån sig och gått ifrån alltihop. Men han gjorde inte det. Han gjorde inte det. Det måste betyda att han tänkte, det måste finnas en Gud ändå. Det måste finnas en övernaturlig makt. Och därför så måste det också finnas, det måste finnas en Gud. Det måste finnas en övernaturlig makt. Sen att jag personligen inte kan engagera mig. Ja. Säg det. Den kristna traditionen måste leva vidare. Jag kan till och med tänka mig att gifta mig kyrkligt. Jag kan tänka mig att konfirmera mina barn. Nu har jag sträckt mig långt. Jesus avvisar denna position. Efter dina ord vill jag döma dig. Vad Gud egentligen säger här, det är, nu ställer jag, nu går jag ner på ditt eget plan. Ställer jag mig bredvid dig på samma nivå som du själv befinner dig. Och du säger att du har lärt känna mig som en sträng, som en hård man. Men det är inte vad du har gjort. Om du hade tagit mig på allvar, då hade du kastat din talent på sophögen. Då hade du bekämpat mig. Då hade du demonstrerat mot mig. Då hade du protesterat för allt vad du är värd. Det går, förstår du, inte att gräva ner sitt pund. Därför att de själva grund, eller talenten, kan jag säga. Det går inte att gräva ner sin talent. För att själva grundtalenten är vårt barnaskap. Och det kan vi inte gräva ner i jorden. Därför att jorden hamnar vi ändå till slut. Det är nu när vi lever som barnaskapet ska få blomma ut. Visa vad det går för. Och vi tycker kanske det är allvarligt. Vem kan då bli frälst? Men eftersom Jesus är så radikal, så kan jag inte stå här och säga ta det lite lugnt. Det är inte så farligt. Han menar inte så. Utan jag måste försöka återge hans tankar här. Det finns inget tredje alternativ, förstår du. För det kallar Bibeln för ljumhet. Och det är det värsta Bibeln vet. enligt Uppenbarelseboken. Antingen tar jag kristendomen på allvar, på fullaste allvar, eller också får jag kasta den på sophögen. Tron, min kristna tro, det är en färskvara. Den kan jag inte stoppa i frysboxen och plocka fram den stund när jag behöver det. Men om vi ändå säger så här. Vad händer om vi tänker, om vi så bara tänker som den tredje tjänaren här? Jag har lärt känna dig som en sträng Gud. När livet slår hårt emot oss, när vi missar någon anhörig, vilket exempel vi nu vill ta, när vi tycker att livet är bistert och vi säger till Gud, vad händer om vi tänker åt samma håll, jag har lärt känna dig som en sträng man? Vad svarar Gud då? Jo, han svarar, så älskade jag världen att jag utgav min enda son. Var en som tror på honom ska inte gå under utan ha evigt liv. Eller som det står i 11 kapitlet. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska ge er ro. Att ta Gud på allvar, det är att tro på hans ord. Det är att lita, kunna lita på hans ord. Det är att ge honom möjligheten att regera livet, våra liv. Men med knutna händer eller med slappt hängande armar, förstår du, så kan det inte hända så mycket. Kan vi inte vänta oss att bli välsignade? Ska vi avsluta så här. Gud, tack för att du finns. Du som säger i ditt ord att du finns till. Förlåt mig mina hemliga skulder. Och må din kärlekslåga brinna i mitt hjärta. Eller som David säger det. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Och Herren svarar. Ja, den som kommer till mig. Den som vill förnya sitt barnaskap. Sitt förbund med mig. Den människan kommer jag sannerligen inte att kasta ut, utan få komma nära och leva tillsammans med mig här i livet